Hej och välkommen till Brittas vardagsrum. Hösten börjar närma sig och då kommer också rutinerna in i vardagen. Man börjar söka efter hur man ska hitta vardagsrutinerna, komma in i arbete och komma in i det som är höstens utmaningar. Hoppas att Brittas vardagsrum ska få vara en av dina rutiner under den här hösten. Nu ska du få lyssna till ett samtal med Annika Östberg. Det här är inspelat på Gullbrannagården utanför Halmstad den 18 juli i somras. Kanske du kan känna lite eftervärme och det är en ganska stor publik på plats där. Så slå dig ner där och var med i det här samtalet. Jag vet inte om du kommer ihåg Annika, men hon satt ju 28 år i amerikanskt fängelse och kom till Sverige 2009 och fick avtjäna de sista åren i svenskt fängelse. Från 2011 så är hon en fri människa också på utsidan. Jag tycker hon har varit fri inuti i många år. Jag har mött henne för några år sedan och var nu jättenyfiken på hur hennes liv har blivit. Hur formar hon en vardag? Vad är viktigt för henne? Finns det rutiner? Är det meningsfullt livet? Finns det någonting från den här långa fängelsetiden som hon faktiskt saknar av gemenskapen med de andra? Och hur ser livet och vardagen ut idag? Det ska vi prata om i den här podden. Och hoppas att du får stor glädje av den och också lite inspiration in i hur du letar upp din vardag nu och vad du behöver. Dela gärna. Titta på Facebook, berätta för andra, ladda ner och ge till någon som kanske funderar hur i all sin dag gör man för att få tag i en podcast. Ta lite tid, sätt dig ner och hjälp någon som skulle vilja lyssna men inte vet hur man tekniskt gör. Du, allt gott. Tack att du har hittat den här sidan. Ha en bra höst. Vi hörs.
Vi ska ikväll få möta Annika Östberg. Jag mötte Annika för 4 år sedan. 2012 så hade vi ett samtal här som jag personligen är oerhört glad över att jag fick vara med om. Det var inte alls planerat att vi skulle samtala, utan Annika kom för att hålla ett föredrag här. Och så är jag en väldigt nyfiken natur. Och jag tyckte det skulle bli jättespännande att få lyssna till Annika den kvällen. Precis som alla ni som är här ikväll tänker att det ska bli intressant. Så innan det samtalet, eller hennes föredrag skulle börja, så hade det blivit bestämt att jag skulle hälsa henne välkommen här uppifrån. Och sen skulle jag då lydigt gå ner och sätta mig och få lyssna på detta fantastiska föredrag. Och vi möttes innan här i logen här, eller vad heter lunchen, det ser jag inte så världsvan. Det lilla rummet här innanför. Och så skulle vi då bara introducera sig. Hej, det är jag som ska säga välkommen till dig ikväll och sådär. Och så var jag ju så otroligt nyfiken så jag började ställa lite frågor. Så det är dumt som man inte ska göra innan någon ska gå upp på ett föredrag. Jag började fråga henne olika saker tills hon säger då. Precis innan, vänta, hon kommer ihåg det, Annika. Ja, men kan du och jag ha ett samtal istället? Då är det typ 3 minuter kvar till vi ska gå in. Och jag blir helt ställd. Och så, jo, men vi tar det. Och så säger jag till, ställ fram två stora istället och så möts vi och samtalar. För mig var det en sån där början på att ha en hel del samtal med människor i olika miljöer. Och därför så är det ju lite extra spännande nu att få träffa Annika här tillsammans med er ikväll 4 år senare. Jag gör min långa introduktion medan hon får på sig myggan. Men nu är Annika på gång här. Så Annika, med stor kärlek, värme och innerlighet så säger vi välkommen till dig med en applåd.
Tack för det. Ja, du vet, jag pratar så mycket med händerna. Oh. Jag är en sån där kroppsspråkperson. Oh. Och så har jag en mick i ena handen och då hamnar den här borta. Vet
inte
du. Det,
bra.
Det är inte
bra.
Så bra, vet du.
Inte bra. Vi lägger ner den så, eftersom du har ett sånt kroppsspråk. Så slipper djurkillen bli likblek när du liksom slår bort den.
För ser ni, du lovade mig att mina fötter kunde nå golvet med de här.
Ja, du vet, jag sa att jag är ju rätt så lång.
Går det bra? Det var länge som jag satt på en barstol, kan jag säga.
Går det bra?
Det går bra.
Ibland kan man få ställa sig upp.
Sträcka på sig
när
lite.
Du blir så här intensiv, då kan du stå upp så här. Ibland kan man ju behöva få göra det. Välkommen hit, säger jag än en gång. Du har varit rätt så ofta på Gullbrannagården nu.
Ja, jag älskar det här stället. Det är fantastiskt. Inte bara vacker, men det har en anda. Det är helt annorlunda från alla andra camping eller vad du. Det har en fantastisk känsla här.
Vad fint. Det är gott att få höra för den som arbetar här och vill det allra bästa. Du, jag har läst om den första av dina böcker. Jag kan ju säga också att det finns möjlighet efteråt att få köpa och få signera dels den här Ögonblick som förändrar livet. Den finns i pocket nu, har jag sett. Kanske den jag har med, eller är det inbundet?
Nej, jag har inga pocket, men jag har den här och den kan vi beställa, för vi fick inte in vår beställning tyvärr innan vi åkte. Så att,
ni har några
men jag skickar den gärna, signerad och mot faktura.
Finns din andra bok här också?
Ja.
Ja, den har varit lite svår att få tag i. Vad heter den?
Se ljuset i det svarta.
Ja, fint. Jag ska börja med och citera dig. Utifrån ett början på ett kapitel i din bok. Så kom februari 2009. Mer exakt den 24 februari. Det är tidig morgon i februari när jag lämnar min cell för att gå till jobbet ännu en dag, liksom många andra. Plötsligt hör jag någon ropa mitt namn. Jag tittar upp och får se Pam Clark från fängelsekontoret komma emot mig. Oj, oj, tänker jag. Vad är det nu? Jag letade just efter dig. Jag såg frågande på henne. Hon ger mig ett hopvikt papper som jag vecklar upp. Jag läser. Jag har granskat er ansökan om att bli förflyttad till Sverige och där avtjäna återstoden av ert fängelsestraff. I enlighet med bestämmelserna i avtalet mellan Sverige och Förenta staterna, paragraf si och så. Okej, snyggt, tänker jag. Ännu en granskning av mina många ansökningar om förflyttning. Alla med avslag på hövligt byråkratiskt vis. Jag kikar på Mrs. Clark. Ja, men läs då, säger hon. Read on. Jag fortsatte läsa. Inget nytt, tänker jag. Tills jag kommer till den sista paragrafen. Som guvernörens utsände i enlighet med Kaliforniens grundlag bifaller jag er begäran om förflyttning. Jag tappar andan. Orden blir suddiga. Kan det vara sant? Är det möjligt? Jag läser dem igen. Jag tittar på Mrs. Clark. Innebär det här vad jag tror? Japp, säger hon. Du får åka hem. Du får åka hem. Efter 28 år i kaliforniskt fängelse förflyttas du till Sverige. Vi var ganska många som följde den här sista tiden genom kvällsjournalistiken. Som ju också kunde ha ställt till en hel del för dig. Att den blev så för tidigt och för mycket. Idag är du en fri kvinna. Vi möttes ju då för 4 år sedan och sen maj 2011 så är du fri.
Stämmer.
Ge oss lite kort, för den som kanske inte är helt uppdaterad, bakgrunden till det fängelsestraff du fick. Varför satt du 28 år i kaliforniskt fängelse?
Ja, det är mycket som ledde upp till det naturligtvis. Men jag var involverad i droger. Jag var heroinberoende och var med en kille. Och det hände att under ett business-grej så sköt han ihjäl en restaurangägare. Och efter vi lämnade det platsen så kom det en polis och han sköt ihjäl polisen också. Så att genom de handlingarna så blev jag gripen och fick då 25 till livet straff. Mm. Vilket mina advokater sa skulle, efter 12 och ett halvt år kunde jag begära nåd. Men jag satt ju, ja, jag kämpade ju mot dödsstraff i nästan 3 år. Så det var orsaken att jag hamnade i fängelset till att börja med.
Trodde du att du skulle kunna bli död, alltså få dödsstraff? Hade du det hotet konkret över dig?
Ja, definitivt. När det gäller ett polismord i USA så det är allt som finns som möjlighet. Och lagen där är så att om ett mord händer, det gör ingenting vem som höll i vapnet. Alla som var med är lika skyldiga. Så att 10 personer kan straffas för samma mord tekniskt sett. Och killen som jag var med, han begick ju självmord efter 7 månader i häktet. Så att det var ju bara jag kvar. Så någon måste ju betala med blod för det här. Så att det var väldigt möjligt och sannolikt att jag skulle få dödsstraffet. Men sen bestämde högsta domstolen i USA att det inte var lämpligt att kräva dödsstraff från någon som hade aldrig personligen begått ett mord. Det vill säga man kunde få livstidsstraff men man kunde inte få dödsstraffet då. Så att det var då jag fick min 25 till livet. Annars skulle det definitivt ha varit dödsstraff. Och jag satt ju på death row, alltså i California fängelset. Det var ju den enda kvinnofängelse på den tiden. Så ja.
Du, bara det var tack för att du gav oss den bakgrunden. Jag är ju hur intresserad som helst av hur ditt liv ser ut idag när det har gått några år. Hur ser din vardag ut idag?
Ja, mitt liv, det är mer än jag någonsin kunde ha drömt mig till, tänkt mig till, önskat. Alltså idag äger jag mitt hem, eller jag brukar säga banken och jag äger mitt eget hem. Jag bor i Söderhamn, så det är ute på landet. Jag har en stor trädgård som jag älskar att pyssla med. Jag fick en hund som jag behöver aldrig ge bort, och vi kanske kan prata lite om det sen. Som nu har haft valpar, så nu har jag en liten 10-veckors golden retriever valp också. Jag har en god vän som delar mitt hem och hjälper till. Jag har nya vänner. Jag har ett helt nytt liv. Jag jobbar på ett behandlingshem, så jag får ge bort de erfarenheter som jag har, och jag får hjälpa andra upp på travet, och jag får åka runt och prata med människor och prata om förlåtelse och liksom försöka att förmedla att titta på mig och mitt liv. Alltså jag var ju hopplös. Jag kan rada upp alla mina fel, alla mina synder, men jag är förlåten. Så jag menar, vem som helst kan ställa sig bredvid mig och känna sig som en fantastisk, god, duktig person. Men också den personen som känner att de har hemska saker i bagaget kan bli förlåten. Så att det, alltså jag ryser, det är en sån glädje att få dela med mig av det, förmedla det.
Fantastiskt, tack. Du skriver, jag sa till dig innan att du är en fantastiskt duktig skribent.
Tack.
Jag förstår av det när jag läste om den här första boken att du har ju fört anteckningar ganska mycket och skrivit dagbok under fängelsetiden.
Det stämmer. Mm. Det var mitt sätt att liksom få ut mycket känslor när saker hände. Jag skrev både dagbok och jag skrev liksom korta stories, korta berättelser som jag sparade då. En del har blivit publicerat och har du, men alltså när någonting slog mig så skrev jag det. Och det hjälpte mig bearbeta det som hände.
Har du kvar de anteckningarna?
Ja, det har jag.
Tittar du på dem ibland?
Jag har inte på länge. Jag går och tittar på poesit som jag skrev då och då. För att det är så intensivt och känslan i dem är så starkt. Och det tar mig tillbaka precis där jag var och känslan när jag skrev dem. Så att ja, det gör jag. Men jag behöver egentligen inte. Jag kommer ju ihåg de dagarna. Jag kommer ihåg känslan att sitta i den där absolut tomma celler. Och när jag säger tom, jag menar ingen madrass, inga sängkläder, inte en handduk, inte ett nattlinne, ingenting. Jag kommer ihåg hur det kändes. Så jag ser liksom, jag ser världen med dubbelseende, för jag har det där här bakom, hur det kan vara, hur det har varit, och sen ser jag allt framför mig idag. Och min tacksamhet är ju, ja, det är så mycket tacksamhet för vad jag har fått idag. Genom att aldrig glömma.
Du, när jag läser den så finns det i den här, dels dagboken, men det finns också en del brevväxling som är otroligt vackert att läsa. Jag slås ju igen över det här som jag börjar med, du får åka hem. Och den upplevelsen, jag gärna vill växla mellan nu och då lite för att se vad händer genom ett liv och fram till idag då. Så tänker jag så här när jag ser det, att det kan inte bara ha varit jätteenkelt att lämna den familj som var fängelsefamiljen så att säga.
Nej, det var jättejobbigt. Jag hade ju en grupp tjejer som jag hade umgåtts med i 20 plus år. Alltså vi hade ju stöttat varandra genom allt. Min sons död, deras föräldrar kanske gick bort. Alltså hemska upplevelser, roliga upplevelser. Vi firade födelsedagar och ja, vi delade med när barn gifte sig och när barnbarn kom. Det var en familj. Och jag fick inte berätta för en enda människa att jag skulle få åka hem. Inte för att jag inte litade på dem, för jag skulle ha litat på dem i mitt liv. Men det var 3000, nästan 3000 tjejer i ett ställe byggt för 950. Så det var liksom omöjligt att någonting inte skulle läcka ut när det är så mycket folk runt omkring. Så jag kände mig som en hypokrit, som en lögnare, som en fake. De där 30 dagarna när jag umgicks med en grupp tjejer som satt livstid. Som hade ingen idé om de skulle komma hem. Några stycken visste att de aldrig skulle komma hem för att de hade livstid utan nåd. Och känslan och tänkandet och stödet med livstidsstraffad är annorlunda än korttidsstraffad. Det är en helt annan gruppering och känsla. Och här satt jag mitt i dem. Och visste att jag visste när jag skulle komma ut. Mm. För att komma hem till Sverige till ett fängelse var till mig som att komma och bli fri. Så det var väldigt, väldigt tufft. Jag fick aldrig säga adjö. Jag fick inte krama om dem. Så jag kommer ihåg att jag brukar sitta där och titta på dem väldigt intensivt. Och försöka komma ihåg alla liksom karaktärer. Och, alltså ögon och hår. Jag tog liksom bilder att ta med mig. Så det var väldigt, väldigt tufft. Och sen är det ju också, man blir ju van vid att bli tilltalad eller tillsagd när man ska äta, sova, gå på toaletten, stå här, gå där. Alltså, och nu helt plötsligt så var det en hel värld som skulle möjligen öppna för mig. Min värld hade ju varit den där inom murarna. Och man behövde ju inte tänka så mycket. Så nu var ju allt möjligt. Vad skulle jag göra? Hur skulle folk ta emot mig? Jag var nästan 60 år gammal. Vad ska jag jobba med? Alltså allt det här. Så det var väldigt mycket. Men den övervägande känslan var ju lycka och glädje. Och, ja.
Har du kontakt med någon fortfarande som sitter inne där?
Ja, det har jag faktiskt. Jag kommer aldrig att glömma tjejerna, så jag håller kontakt. Och en del har kommit ut. Och det är ju jättekul att uppleva dem, uppleva nätet och mobiltelefoner. För ingen kan förstå liksom vilken grej det är att hålla en mobiltelefon och uppleva nätet. När man aldrig har sett någonting sånt. Det är en helt otrolig upplevelse. Så det är så roligt att dela med dem vad jag gick igenom.
Ja, du känner igen deras start i friheten.
Ja, ja.
Det är väldigt vackra brev, de här i början, där du delar också den här balansen. Hur mycket ska jag ge av min glädje över friheten till den som sitter fången? Och du får ju fin respons på det. Att det är som att, jag vet någon som beskriver ungefär som att hon lever genom det du berättar om ditt liv här i Sverige. Mm. Att det blir en sån, att det var det, den effekten. Du delade och de tog del av det. Inte bara sorgen över att själv vara kvar, utan delade din frihet.
Nej, men jag, för att jag beskrev allting. Alltså, hur det var att tvätta. Jag försökte att beskriva alla nuanser av grön som jag kunde se utanför Hinseberg. För jag kom ju i april. Och jag kommer ihåg att jag tittade ut och det var, alltså, jag kunde inte ens en gång beskriva alla grön nuanser. För att där i Sydkalifornien så är det ju väldigt brunt. Det är ju en öknen i princip. Så att det är bara några veckor om året som det är lite grönt här och där. Men att se allt det här rikedom av grönska och komma till liv. Och, alltså jag har försökt att beskriva det. Men jag kommer ihåg också när folk skrev till mig. Och de sa, ja, men jag vill inte dela för mycket om mitt liv, för jag vill inte göra dig ledsen och påminna dig om saker som du inte har.
När du satt inne.
Ja, och jag sa, nej, men jag vill se, alltså, jag vill vara mina ögon där. Jag har en vän som jag brukade ringa när jag satt, och jag ville att hon skulle gå till en typ ICA-affär och bara gå upp och ner the aisles, alltså raderna, och bara beskriva hur det såg ut. Jag ville att hon tog med mig liksom. Men nu befann jag mig på andra sidan, så nu förstod jag känslan som folk frågade mig om. Hur mycket ska jag dela? Vart ligger gränsen för smärta? Men de sa som jag hade sagt, nej, vi vill känna livet genom dig. Så då tog jag dem med mig.
Ja, det var fint. Det är jättefint när man får läsa om det. Du fick ju en tid där också som blev väldigt speciell både för dig och för många andra, när det kom hundar in i sammanhanget som ni skulle träna. Du håller fortfarande på med hundar som du har beskrivit här.
Ja, alltså hundarna kom in i just ett särskilt tid, för att vid det läget så hade jag begärt nåd igen och fått avslag. Och det var liksom en hemsk upplevelse, för att dottern till polismannen var där och var vuxen. Och alltså hon kastade ur sig så mycket smärta och ilska. Och jag hade inget hopp i det här läget att komma ut någonsin. Och hade accepterat att ja, men här är mitt liv och jag klarade det. Liksom. Det var okej. Jag hade skapat min värld och mitt liv och trodde att jag kunde leva inom det. Men när jag kom ifrån den där begäran så jag var helt slut. Och jag visste faktiskt inte om jag ville vara med längre. Och då kom hundarna. Mm. Och jag har kommit underfund med att Gud har gett mig hela vägen något tecken när jag var mest ner. När jag mest liksom var på gränsen att tappa. Men den här gången så förstod han att jag behövde någonting som inte bara ett litet tecken som jag kunde liksom tolka, men någonting som verkligen kunde bita i mig. Det var bra, va?
Det var fin.
Ja. Och så då kom hundarna in. Vi skulle få träna servicehundar för handikappad. De skulle lära sig över 50 command. Mm. Så jag skrev upp mig. Så nu vi hade liksom mellan 2500-3000 tjejer. 20 stycken skulle bli vald. Så jag menar, vad var chanserna? Men jag fick vara med. Så jag tränade hundar, de kom in, de var väl 4-5 månader när de kom in. Bodde med mig 24 timmar om dygnet i 7-8 månader. Men sen var de färdigtränade. Då gick de ut. Och man blir ju kär i varenda en, så jag grät. Och jag tänkte, allt jag vill. Jag vill strunta i frihet. Jag vill bara ha en hund som jag behöver inte se lämna mig. Men det trodde jag aldrig på. Så i september 2011, när jag hade blivit helt frisläppt och visste att nu var det tryggt, så åkte jag och hämtade en liten valp, en golden retriever. Och det är Tasha, det är hon som har varit med mig sedan dess, överallt.
Och det är hennes valp?
Det är hennes valp som jag har nu. Så ja. Det är helt fan, jag känner mig som mormor.
Åh, vad härligt. När du berättade om det här med att du behövde tecken, så var det också en fantastisk berättelse om det enkla tecknet på Guds närvaro där du var med den här, där du bytte cigaretter mot salta kringlor.
Ja, det var
en fantastisk
en upplevelse, för att det var medicinkö och jag skulle gå och stå i kö i en vecka och hämta ut ögondroppar eller vad det nu var, och där var det väldigt många skadade och psykiskt störda och ja, många kvinnor så på anstalten. Så första dagen när jag kom, då kom en kvinna fram till mig, en African American kvinna också, vilket hade också betydelse. Hon kom fram till mig och bad om en cigarett. Alltså, det ber man inte om på anstalt. Det är som att komma fram till dig och be om en 50-lapp typ. Det är pengar där. Men okej, hon var inte riktigt så. Jag gav henne en cigarett. Så nästa dag, så hon tittade på mig, hon kom igen, bad mig om en cigarett, jag gav henne. Tredje dag tittade hon på mig. Jag såg att hon ville så gärna fråga, men nej, hon hade självrespekt nog att nu räcker det, jag ska inte fråga igen. Så jag gick fram till henne och jag sa, du, jag tycker väldigt mycket om de här kringlorna som vi får i vår lunch varje dag. För vi fick till frukost, så hämtade vi vår lunch i en papperssäck. Det var 2 brödbitar och ett paket med vad vi kallade mysteriumkött, för man visste inte riktigt vad det var.
Mysterium.
Ja, mystery meat. Och så en liten...
Det låter som hamburgare.
Nej, det var bologna heter det. Men alltså, det var lite grönt och brunt och man visste inte riktigt vad det var. Så de flesta slängde de här. Men i de här luncherna så fick vi alltid en påse, liten påse chips eller pretzels, alltså kringlor. Så jag sa till henne, du, jag tycker väldigt mycket om de där kringlorna. Tror du att du kunde samla några påsar kringlor åt mig, så köper jag dem från dig imorgon. För många slängde de här, så jag visste hon skulle ha tillgång till de här för ingenting. Nästa dag kommer hon till mig och jag har kringlor åt dig. Så jag gav henne 3, kanske 4 cigaretter. Och det här var inte prins, utan det här var handrullad små cigaretter. Tänkte inte så mycket mer på det. Vände mig om, väntade i kön. Jag tänkte, det här är nog en förmögenhet för henne. Alltså, hon gick omkring och plockade fimpar från marken. Hon hade ingenting. Men när jag tittade tillbaka så såg jag att hon stod där. Istället för att stoppa ner de här i fickan och gå undan och röka för sig själv, så delade hon med sig av de här cigaretterna till de andra som satt i kön. Alltså, det var en sån gest av, här har jag problem med G, generositet, som var så otroligt. Alltså, det var hennes liksom enda hon hade. Jag vet ingen miljonär som har gett mer eller som har visat sitt hjärta så tydligt. Alltså, jag bara grät. Och då förstod jag, okej, Gud, jag ska se förbi. Jag måste se djupare. Så det var verkligen tecken för mig.
Jag ska bara citera några rader av det du precis har beskrivit och hur du fångar in det när du säger så här: det är nu uppenbart att jag är där det är meningen att jag ska vara och att Gud verkligen talar. Kanske har han alltid gjort det. Jag hörde bara inte hans tysta röst över mitt eget medvetandes kakofoni. Inte förrän jag kunde förhålla mig stilla i hans närhet kunde jag höra. Och det här beskriver du som ett tillfälle när ett par från Sjömanskyrkan som besökte dig ofta, i fängelset var hemma i Sverige. Så det var en lite skör period att de var det du helst ville vara.
Ja, de hade varit här, de hade varit där i USA i många år. Och nu hade de lämnat, och liksom att se dem bara i min värld en minut och veta att de kommer att gå på svensk mark inom kort. De fick åka hem. Det liksom, de tog en del av mitt hjärta och min styrka med sig, så det gjorde verkligen ont. Så det var en av de där perioderna som jag gick igenom. Ja, där det blev lite mörkt. Men som sagt, det kom alltid någonting som sa till mig, nej, fortsätt. Du är på rätt väg, på rätt plats. Så det var liksom, okej, då fortsätter jag då.
Det, för mig var det, jag jobbar ganska mycket med retriter och det vi kallar andlig vägledning, och själv uppsöker retriter minst en gång per år för att vara i den tystnaden. Och det heter ju med ett vackert ord för det jag besöker, för ignatiansk spiritualitet. Och i den formen av andlighet, av närhet till Gud, så handlar det väldigt mycket om att vara öppen för tingen som är här och nu. Att inte söka sig någon annanstans, utan ofta så använder jag meningen där du är, där är Jesus, eller där är Gud, hur vi nu formulerar det. Där du är, ingen annanstans. Det börjar där du är. Så när jag läste detta och du berättar det nu, så är ju det en fantastisk upptäckt som du gör och som så många missar. Vare sig man ska kalla sig att man är i frihet eller fångad, att man inte är närvarande just där man är.
Nej, jag tror ibland så förväntar vi oss brinnande buskar eller någonting sånt. Men för mig så är det de där tysta stunderna. Jag läser bara för idag. Och ibland när jag öppnar den boken så är det precis den text som säger någonting om vad jag går och grubblar på. Eller vad vi har pratat om och sådär. Det är helt otroligt hur det bara går in. Men jag lärde mig också tidigt att alltså, man kan inte bara prata på. Det skulle vara väldigt tråkigt om man hade en vän som kom på besök och bara bla 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 bla. Okej, hej. Det är ingen vänskap. Nej. Det måste vara liksom så här. Så jag lärde mig att man måste vara tyst och lyssna också för svaren. Att vara öppen för svaren på bönen. Man kan inte bara slänga ut alla sina problem och önskar, mål eller vad det nu är till Gud. Och sen, tack så mycket. Utan man måste stilla ner sig och ta vara på.
Du har ju också beskrivit här, och som jag tycker är jätteintressant, där du finns idag, den här 12-stegsmodellen. 12-stegsrörelsen, anonyma AA eller NA, som blev din anonyma narkomaner, som du upptäckte i fängelset. Är du i de stegen idag?
Absolut, jag lever mitt liv till the best of min förmåga inom stegen. Och även om man inte är en narkoman, så är jag övertygad om att om man bara följer den vägen så finns det en lösning för allting. Och det är ett andligt program. Det är baserat på att man måste överlämna sig till Gud. Man måste kapitulera och låta någon högre makt ta kontroll. Så absolut. Och det är det som jag jobbar med på behandlingshemmet. Och det finns ingenting som är likt att se i en missbrukare, narkomans ögon, som är övertygad att det är hopplöst. Jag kommer aldrig ut. Jag kommer aldrig att bli fri. Det finns ingen väg ut. Jag kommer att dö så här. Där var jag. Och min vän tände hoppet. Min vän som hade varit där jag var. Alltså, det var den enda jag skulle ha lyssnat på. Det gjorde det möjligt för mig att tänka, kanske det finns en väg ut. Så när jag ser det där samma tända i någons ögon där det bara är hopplöshet och mörker. Alltså det är den mest fantastiska känsla när de ser att wow, men vänta nu. Du har varit där jag är och du hittade ut. Alltså det, ja, jag lever för de stunderna.
jag har följt den här tolvstegsrörelsen mycket och tycker också att det är ett fantastiskt program. Så att det är otroligt roligt att höra att det håller och bär och fortsätter. Det är ju någonstans, botten är ju lite nyckeln. Att komma till botten av sig själv och inte klara sig på egen hand. Det är ju inte, som du säger, inte bara en missbruksproblematik, utan varje människa, jag tror i varje liv, att man skulle kunna lägga tolvstegsprogrammet som ett raster över sitt liv och gå igenom de här stegen gång på gång.
Absolut. Jag brukar säga att narkomaner har ju en fördel, för vi vet ju att det finns ett problem. Och eftersom problemet är så stort så söker man en lösning. Men en så kallad vanlig normal människa tror att de är ensam, vad det nu är som händer. Så tror de att ingen annan är så här, eller de vågar inte prata med någon om problemet. Och jag menar, de skulle aldrig söka sig till ett tolvstegsprogram, det är ju för narkomaner liksom. Men vi har det så tydligt och de har det inte så tydligt, så det är mycket svårare för dem att hitta en väg ut, en lösning till smärtan inom sig.
Det är det som du ser också är den stora hjälpen i behandlingen när du jobbar som du gör nu, eller?
Att det är stora hjälpen.
Ja, att gå igenom det här programmet. De som gör det får bättre hjälp än de som inte går i det.
Absolut. Det här är ju det enda program som har varat. Genom, alltså det har ju kommit och gått alla möjliga konstiga program och försök och terapier och allt möjligt. Men det här programmet är den enda som har hållit precis likadan som den var från första början. Och har hjälpt bokstavligt miljontals människor att sluta dricka, sluta missbruka, sluta med alla möjliga beroendeproblem.
Det finns ju otroligt många beroenden om man ska se som vi ibland begränsar.
Mat, sex, ja, spel, ja, allting, pengar.
Du, det här boken du sa du läser varje dag, bara vad heter den?
Just for today. Alltså jag håller den. Det är den första jag fick när jag började gå på möten. Så fick man, de drog ens nummer, man la sitt nummer i en hatt, och sen efter mötet varje gång så drog de nummer och då kunde man komma fram och välja en bok. Och det var ju AA eller NA-litteratur förstås. Så det här var en daglig läsningsbok. Så jag valde den. Och den boken har gått igenom allt med mig. Den är lite sliten och sönderriven och spilt kaffe på. Jag vet inte vad allt. Men den boken, och den har skrivning så över på sidan. Och den är, ja. Men den är liksom, den har varit med mig och den läser jag.
Fick du den i fängelset? Var det där du gick den?
Ja.
Och den fick du med dig sen. Måste ju vara något av den vackraste att se. Synen tar med den, men den kanske är lite hemlig.
Nej, den är...
den låter väldigt vacker.
Jag brukar skriva ner födelsedagar och grejer som jag ville komma ihåg. Mm. För då visste jag att jag skulle öppna den boken varje dag. Så.
Mm. Vad fint. Du, kom du ihåg första gången som du sa i AA, hej, jag heter Annika, eller sa du kanske Annie, och jag är narkoman.
Ja, det var jätteskrämmande. Man måste ju identifiera sig. Och jag satt i sista raden länge, trodde inte på ett ord som de pratade där uppe. Men som sagt, jag hade en god väninna som hon hade blivit drogfri genom det här programmet, och jag var så desperat, jag var villig att göra vad som helst, så jag tog instruktioner. Och då sa hon att du måste dela i nästa möte, även om du bara står upp och identifierar dig själv, men det måste du göra. Så det gjorde jag, fick ställa mig upp och säga my name is Annika and I'm an addict. Det var svårt, det var jättesvårt, alla tittade på mig liksom. Ja. Inte att de inte visste det, jag menar, det är en väldigt liten värld så alla vet ju vad alla sysslar med, men att liksom uttala det var befriande på något sätt också. Det var ett erkännande.
Och så är ju det märkliga med den, vi ska gå vidare, men det är en så fantastisk modell, så det är fint att få den så här återberättat återigen då från dig. att man kommer liksom till botten i det som du då när du sa det här är min situation, och då börjar arbetet.
Absolut. Det är ett kontradiktion, för att man kommer till botten, man erkänner att man har ingen kontroll över sitt liv och det har blivit ohanterligt, men det är också första steget att ta tillbaka kontrollen. Så det är liksom ett paradox. För även då man är hjälplös, så är det just i den stunden som man får makten att börja ta tillbaka. För att genom att kapitulera så släpper man in annat tänk, annat hjälp från andra resurser än sig själv. För jag menar, mina bästa lösningar har inte tagit mig så långt. Eller hur? Så jag måste börja lyssna på en annan lösning. Men botten, alltså folk tror att man måste hamna på gatan med en flaska i en papperssäck eller någonting. Men botten kan vara vad som helst. Botten kan vara att man äger sitt eget hem och man har bilen och man har barnen och man har frugan. Men botten är inom sig själv. När smärtan blir ohanterlig. När smärtan och problemet blir så stort att jag orkar inte mer längre. När man öppnar sig själv och säger okej, jag ger mig. Kom in och hjälp mig. Det är då. I den där stunden så finns han där. Det står ju också knacka. And the door shall be open. Jag vet inte hur det är på svenska.
Men bulta så ska dörren öppnas.
Ja, precis. Och det är ju en form av att bulta. När man lägger sig ner och bara säger okej, ta mig då.
Någonstans är ju i detta att säga som det är. Att vara sann om det som är mitt liv. Och att här finns verktygen till att börja den resan. Det är ju vad man unnar oss alla. Att få den ärligheten med sitt liv.
Och sen är det många som är rädda för ärligheten. För att allt bagage vi har. Allting som vi kanske skäms för. Eller vi har gjort fel. Eller vad har det. Men det finns en lösning inom programmet för det också. Att få bort den där skuld och skammet, att rensa ren. Alltså det är ju inte blixtsnabbt som det är frälsning i USA, alltså man blir vit som nytvättad lamm och allt det där. Men man blir ny. Man blir rentvådd av de där skulderna och av den där smärtan och av det där bagaget. Och sen får man verktyg att hålla ren. Så jag menar, det finns ett sätt för allt. Ja, jag kan prata i evighet om det här.
Ja, men det är så otroligt fascinerande. Så jag skulle också kunna i evighet lyssna och ställa nya frågor. Men det som drev dig in i det, om jag förstår det rätt, var också sorgen efter att din son Sven hade förolyckats i en bilolycka.
Han gick bort i en bilolycka i 1985. Han var 15 år gammal. Han var med en kompis som hade druckit och han körde bil då. Och när de berättade för hans pappa att han hade gått bort så fick hans pappa hjärtinfarkt och han dog. Så jag förlorade båda två på en och samma gång. Så det var ju en väldigt tuff smäll. Och jag vågade inte, orkade inte ta den smärtan. Alltså för att jag var så rädd att jag skulle hamna i ett hål så djupt och så mörkt att jag skulle aldrig ta mig ut. Så jag bara stängde dörren, jag bedövade den, jag började knarka på anstalt igen. Jag bara bedövade den där smärtan. Och egentligen, om jag ska vara ärlig, så har jag hållit den där dörren mer eller mindre stängd tills jag kom ut. Det är bara nu som jag har börjat glänta på dörren. Jag har första gången i år faktiskt satt upp en bild på min son. För jag har inte orkat. Jag har inte orkat det. Men jag vet att han är med mig. Så, men det var stort. Det var smärtfullt.
Tack att du delade med oss. Jag skulle vilja få ytterligare en sån där berättelse. För jag tror att det säger någonting om vem du är och var du finns idag. Och det har också så mycket med en tro att göra, med evangeliet. det allra viktigaste, för då knyter vi ihop där jag och Thomas också knöt ihop igår. För jag sa igår att det kommer att gå som en röd tråd vissa ärenden i de här kvällarna, har jag anat i min research. Och det är den här julfesten, eller att göra de här julklapparna för barnen som många av tjejerna gjorde och som sen blev förbjudet. Och du skrev ett brev och motivera varför de skulle få fortsätta. Det blev stoppat. Det var till barnen som kom i besöksrummet, så ville de ge både bidrag och julklappar, de här tjejerna. Varför skrev du brevet när det blev stoppat? Vad var det, vad var idén?
Därför att jag kände att de här kvinnorna behövde kontakt med sina barn. De behövde ha möjlighet att ge någonting till sitt barn. Att dela den här upplevelsen. Det var en grund för att ge dem något hopp för framtiden. För den stunden att kunna lägga galler och lägga nycklar och lägga all bråk och gäng och allting bakom sig i den stunden. Och bara uppleva kärlek med sitt barn. Och komma därifrån förnyad med hopp. För jag menar, barn är ju kärlek. De är ju ren kärlek. Så jag kände att det var viktigt, och att vår fängelsechef inte fattade riktigt. För han sa, ja men vi ordnar presenter, de kan hämta dem ut i parkeringen, eller vi ordnar någonting annat. Men det var inte grejen. Grejen var att de där presenterna måste komma in och mamman måste kunna ge. Och se den där glädjen i barnets öga. Det var det. Och jag hade blivit tillsagd, om du fortsätter med det här så kommer vi att låsa upp dig. Alltså, det var alltid hotet med mig. För jag tryckte till kanten, till gränsen. Jag var förtroenderådpresident då, och det var mitt jobb att kämpa för kvinnornas önskemål och rättigheter. Och jag tog det alltid till extrem. Så han hade sagt, jag är trött på det här hela, och ett ord till så kommer du att hamna i straffisolering över jul. Vad tycker du om det? Och då skrev jag brevet.
Oj.
Och då sa jag till min rumskamrat, de kommer väl att hämta mig, så ja, ring till konsulatet eller vad har du så. Men det var viktigt för mig att de fick det. Så, ja.
Och du motiverade, tycker jag, så fantastiskt bra också. När du beskriver det i boken, så beskriver du just poängen med att kunna ge för att få vara en riktig människa. Att vårt liv handlar mer om vår nästa än om oss själva. Och att det var där ljuset tändes också för de som skulle ge bidrag till de här presenterna.
Även de som inte hade barn eller som hade förlorat sina barn, att de var borta eller att de hade blivit borttagna eller vad har du. De kände delaktig i den här hela processen att ge en present. Så att det hjälpte även de som inte hade några barn att ge till. Så alla liksom drogs tillsammans under den här paraplyet av givande till
av
barn.
Godhet. Mm. Det handlar om att flytta fokus från det egna jaget och hitta en metod för att göra någonting som känns bra och leder till något gott, skrev du i det brevet. Bravo. Wow. Jag talar för kvinnorna på denna gård när jag ödmjukt bönfaller er att låta barnens julkalas få fortsätta.
Och det fick vi också.
En applåd. En del av min nyfikenhet har du stillat i kväll, Annika. Och jag känner att jag kommer att sova gott i natt när jag tänker på att du fortsätter din resa och att du är den jag anade för 4 år sedan, som ganska nyss har kommit till friheten, kommit till Sverige, avtjänat ditt straff och berättat för oss på ett fantastiskt sätt. Och så har det gått några år och så fortsätter ditt liv och fördjupas och förädlas, och så blir du en fortsatt generös människa.
Oh, tack. Ja, det är konstant förändring. Alltså, livet står aldrig stilla, och det vill inte jag göra heller. Så man går framåt.
Du, jättetack för att du är hos oss ikväll. Hoppas att vi möts igen om inte allt för lång tid.
Jag med. Tack så
jättemycket. Tack.